Släktband. Hej och välkommen till Släktband. Ibland händer saker som är så hemska att tiden stannar upp ett tag. Dagens program berättar om ett sånt tillfälle när allt brast för den unga mamman Ingeborg, och det på ett sätt som är svårt att förstå än idag. När allt var över var hennes tre små barn döda. Maria Boronkel från Göteborg har forskat i sin familjs tragedi. Hennes mormor var syster med Ingeborg, och historien som Maria fann blev till sist en bok. Utifrån sett såg allt bra ut för den unga familjen i Vesen i Västergötland. Ingeborg var 22 när hon gifte sig med sin Arthur 1923. Han kom från en fin gård och Ingeborg skulle få ett bra och tryggt liv där. Och barnen kom tätt. Året efter bröllopet föddes Thor, och snart följde Efraim och lilla Lucia. Lyckan såg ut att vara fullständig.
Ingeborg var ju väldigt vacker också, och Arthur såg bra ut. Han var 7 år äldre, och efter vad jag har läst i Ingeborgs brev så var det ju också ett äktenskap baserat på kärlek. Hon älskade ju verkligen Arthur, och det verkar ha varit ömsesidigt.
Men allt det där som såg så bra ut från utsidan rasade samman en vecka före påsk 1929.
Tidigt på morgonen så är det tanken att Ingeborg ska tvätta kläder, och hennes man hjälper henne att bära in den stora kopparkitteln från brygghuset för att hon ska slippa stå där ute i kylan och tvätta. Och så hjälper han till att fylla den då med varmt vatten från cisternen och grytorna på vedspisen. Och sedan åker han och hans bror ut till skogen för att hugga ved. Dagen därpå så ska skytteföreningen ha möte hemma hos dem. För Holger är kassör. Holger är alltså Arthurs bror. Och Arthur, pappan till barnen, han är ordförande. Så att Ingeborg ska också baka den här dagen när hon har tvättat. Men hon kommer ju inte så långt, utan när Arthur och Holger är i skogen så upptäcker Ingeborgs svåger då, Holger, att han har glömt sitt fickur och åker tillbaka till gården för att hämta det. Och då ser han att rullgardinen i hans rum är neddragen. Han bor alltså tillsammans med Ingeborg och Arthur i deras hus, och i huset alldeles intill bor Arthurs föräldrar och syster. Och Holger vet ju med sig att han har dragit upp rullgardinen, som man alltid gör när han går upp på morgonen, och nu är den alltså neddragen. Och så kommer han in i huset, och det är alldeles tyst. Han hör ju inte barnen då, för att de var ju 5, 3 och 1 år och brukar ju stoja omkring och sådär. Och den här kopparkitteln då som Arthur hade lämnat på golvet i köket står inte kvar där. Och Ingeborg sitter vid köksbordet med huvudet i händerna. Och sen går han då till sitt rum över köksgolvet, och dörren står på glänt, och så hittar han då Arthur och Ingeborgs tre livlösa barn som hänger över den här kittelkanten, och vattnet har runnit ut på golvet, och vattnet som är kvar i den här stora tvättbaljan är uppblandat med spyor, och den lilla flickan är ljummen fortfarande. Och han skriker då till Ingeborg, frågar, vad är det du har gjort?
Barnens farmor kallade på landsfiskalen, som tog med sig Ingeborg till stadsfängelset i Vänersborg. Därifrån skickades hon lite senare till kvinnofängelset i Växjö. Och hemma i Vesene kyrka rustade man till begravning av de tre barnen.
Det var ju helt fullsatt, och man har satt enebuskar i varje bänkrad. Hela släkten, ja, hela bygden är ju där förstås. Och längst fram står då de här små vita kistorna. Där är de ju täckta, men innan begravningen så har de stått hemma i gården, i finrummet då, och varit öppna så att släkt och vänner och så kan komma och ta farväl.
När sommaren kom fick Ingeborg genomgå en stor sinnesundersökning. Läkaren som behandlade henne skrev ett utlåtande till Medicinalstyrelsen där han förklarade henne som sjuk.
Även om hon aldrig har varit någon verkligt kraftig natur har hon dock tidigare varit frisk, visat sig glad, arbetsam och intresserad. Mot sitt 27:e år, efter två ganska tätt på varandra följande barnsängar och efter chocken av ett plötsligt dödsfall inom släkten, börjar hon sova dåligt, blir tystlåten, folkskygg, ointresserad, glömsk, kan inte sköta sitt hem som förr, blir dyster och får självanklagelser, förlorar matlusten och magrar av. Sedan detta pågått ungefär ett år begår hon en handling som alldeles strider mot hennes naturliga intressen och tidigare läggning, som saknar varje motiv och även i övrigt är uttalat impulsiv. Omedelbart härefter är hennes känsloliv alldeles dött.
Hon var ju väldigt deprimerad, det framgår av sjukjournalerna. Så att det är väl en förklaring. Sedan så kan jag väl tänka mig att det kanske var en förlossningspsykos eller någonting sånt. För att den yngsta flickan var ju bara drygt året gammal.
Ingeborg blev strafffri förklarad eftersom hon inte ansågs ha varit tillräknelig när hon tog livet av sina barn. Hon blev kvar i Växjö något år innan hon flyttades till Resta sjukhus i Vänersborg. Och det är alldeles uppenbart att hon fick mycket ömsint behandling på båda ställena.
Det gjorde mig väldigt förvånad när jag läste om hur det var där. För det kändes som det nästan var för bra för att vara sant. Så när jag läste arkiven och om fängelset i artiklar och sådär, så var det otroligt humant. Och de flesta i personalen var kvinnor som hade jobbat där väldigt länge. De kallade de här kvinnliga fångarna för sina flickor. De var klädda som sjuksköterskor, väldigt vänliga. Så att jag blev nästan lite misstänksam. Men sen när jag fick tag på breven som Ingeborg skrev till sin man, så bekräftar hon ju den här historien. Att till exempel att en av vaktfruarna då, som de kallas, plockar blommor till henne och bjuder hem henne på kaffe när hon fyller år, och hon får vinbröd och hon pratar väldigt mycket om mat i sina brev då, så att på något sätt har hon väl nästan fått det, kanske inte bättre, men hon har fått det bra i fängelset. Hon skriver vid något tillfälle att det känns som hon är på ett vilohem för hon är så trött, och det är man ju när man är deprimerad, tänker jag.
Ingeborgs sida av släkten hade gjort sig av med alla minnen. Ingeborgs brev hade istället sparats av Arturs släktingar.
De visade sig hade det mycket lättare att prata om den här historien än min sida av familjen. Och jag tror det kan ha att göra med att de hade ju bara sorgen, medan vi hade sorg och skuld och skam. Så på min sida av familjen fanns det inga foton sparade, vare sig från begravningen eller från när barnen levde, eller och barnens gravsten var nedgrävd och så. Och medans när jag fick kontakt med kusinerna då till barnen på pappans sida, då hade de bevarat både foton och även breven som Ingeborg skrev till sin man. Så att jag fick dem.
Hur var det då, att läsa de här breven?
Ja, det var otroligt hemskt. Första gången, kom jag ihåg, så satt jag på golvet här i sovrummet med min dotter och läste. Och tårarna liksom bara rann. Jag var helt tagen flera veckor efter det jag hade läst de där breven. Och kan ibland fortfarande ha svårt att läsa dem.
Min kära Arthur, det är så roligt för jag är lite bättre här och alla är så vänliga och snälla, tycker jag. Och så får jag gå ut var dag och det är så roligt. Och så får jag sticka strumpor och stoppa. Och läsa får jag också. Psalmbok och andra böcker. Och så har doktorn varit hos mig ibland. Pastorn var hos mig. Det var så roligt, han sa att jag får förlåtelse för vad jag har gjort, som jag är mycket ledsen över. Jag tänker på barnen jämt och på dig. Men förlåt, jag visste inte vad jag gjorde. Och Gud, om det vore ogjort. Det går bättre att äta nu. Jag får soppa, ärter och fläsk, potatis och sill, fisk och mera till. Det är så gott. Gröt, mjölk och färska bröd. Och så får jag kaffe och vinerbröd varje dag. Det är så gränslöst gott. Så gott kaffe drack vi inte hemma. Tänk om jag inte finge det. Tänk om jag kunde bli frisk igen. Jag tycker jag är så trött när jag har varit ute. Nu sover jag bättre. I början sov jag så dåligt. Men jag kan aldrig glömma barnen och dig. Och så har vi gudstjänst varje söndag. Det är så högtidligt. Då är det som jag vore i vår kyrka. Nu orkar jag inte skriva mer. Många kära hälsningar till er alla. Hälsa till far och mor och trösta dem. Jag tycker att jag är på ett vilohem. Det är så svårt att tänka på barnen. Jag förstår inte varför jag gjorde så. De var så snälla och oskyldiga, de små barnen. Varför skulle jag göra så? Kom snart. Det skulle vara så roligt att få se dig en gång till. Nu har jag ätit middag. Potatis, kött och soppa. Ingeborg.
Nu är hon väl kanske i chock när hon skriver många av de här breven. Men hon blandar ju högt och lågt. Liksom. Så ena stunden kan hon ber om förlåtelse och önskar att det vore ogjort. Och sen i nästa mening pratar hon om att hon har ätit ärtsoppa till middag och att alla är så snälla och allt är så roligt på fängelset. Hon gjorde ju en intelligenstest där och då fastslog man att hon hade motsvarande en 12-årings intelligens. Men å andra sidan så vet jag inte om jag kan lita på det heller, för att man ställer ju frågor om saker som hon aldrig har kunnat ha möjlighet att studera till exempel. Så jag vet inte om det stämmer heller. Men å andra sidan så låter ju hennes brev ganska, de är ganska osammanhängande och det fattas stora bokstäver och punkt och komma och sådär. Så att de är inte helt enkla att läsa kanske.
Det gick några år. Arthur begärde och fick skilsmässa från Ingeborg och med tiden gifte han om sig. Ingeborg kom hem från sjukhuset. Hon kom så småningom att bo hos sin syster, hos Maria Boronkels mormor. Men till att börja med så bodde hon hemma hos sina egna föräldrar, väldigt nära Arthur.
Ja, det är också helt obegripligt. Ingeborg, hon fick ju den bästa vården som fanns vid den tiden, medan Arthur lämnades helt åt sitt öde. Och fortsatte alltså bo på samma gård där den här fruktansvärda händelsen ägde rum i hela sitt liv ända tills han gick bort 1983. Och att dessutom då varje dag när man går upp på morgonen blir påmind om detta och sedan dessutom aldrig veta när man ska träffa på Ingeborg då, alltså barnens mamma, det måste ju vara snudd på outhärdligt kan jag tycka. Jag förstår inte hur han klarade det. På sätt och vis kan jag också tycka att det är ju helt fantastiskt att Ingeborg inte blir fördömd när hon kommer tillbaka till byn, utan att det finns så mycket förståelse eller förlåtelse eller försoning eller vad man ska kalla det, för att hon får ju vara med i syföreningen till exempel i byn och väver matte tillsammans med alla andra och att det aldrig var något agg eller hat från Arthurs sida av familjen gentemot henne. Det kunde man ju lätt ha tänkt sig att det skulle bli, att hon inte skulle få komma tillbaka eller att folk skulle vara rädda för henne eller så. Det är ju egentligen ganska fint i allt detta elände att det inte blev ännu värre, om man säger så.
Kanske fick Ingeborg ändå en ganska bra tillvaro till slut. Och det verkar som att också Arthur funnit något slags ro. Maria Boronkel fick ett levande bevis på det när hon skulle presentera sin bok första gången.
Hans nya fru Maria, som också var från byn, hon verkar ha varit en otroligt snäll och varm kvinna. Jag har bara hört gott om henne. Och de fick ju inga egna barn sedan. Men de tog hand om ett finskt krigsbarn 1944. Och när jag hade mitt boksläpp 2018, då kom det en äldre kvinna på kryckor och presenterade sig som Hilja. Och då visade det sig att hon var det här krigsbarnet som hade kommit till Arthur och Maria. Så att det var väldigt rörande att få höra hennes berättelse om hur hon hade det där och hur väl hon blev behandlad som en dotter i familjen.
Det berättade Maria Boronkel om sin mormors syster Ingeborg. När vi pratar om dödligt våld i historien har föreställningen tidigare varit att män stått för de flesta brotten. Men nu visar ny forskning att kvinnor under slutet av 1800-talet faktiskt var i majoritet när det gällde våldsbrott med dödlig utgång. Och det är forskarna Roddy Nilsson och Marie Eriksson som läst mängder av domstolsmaterial för att komma fram till den slutsatsen.
Alltså, vi fick ju leta ganska mycket för att hitta de här fallen. Alltså, jämfört med män under många perioder så har ju kvinnors våld utgjort en liten andel. Men eftersom vi satte fokus på detta och intresserade oss särskilt för detta så, ja, såklart vi blev överraskade. Men vi hade ju också ett fokus på att vi skulle hitta. Men det som överraskade då, det var ju just det här att under den senare hälften av 1800-talet att barnamorden bidrog då till att kvinnors dödliga våld kvantitativt rent av översteg männens. Det var ändå förvånande.
Barnamorden hade under flera hundra år en egen lagstiftning som inte räknades in bland andra våldsbrott. Därför har det sett ut som om kvinnor inte utövat så mycket våld som faktiskt varit fallet.
Så att just för att det löd under en särskild lagstiftning som inte hade med annat dödligt våld att göra juridiskt så blev det också så att det kom att särredovisa sen i statistiken över dödligt våld. Och sen har liksom historiker och forskare följt den uppdelningen och inte satt in det i ett sammanhang av andra typer av kvinnors dödliga våld som vi har gjort i den här boken. Men problemet med det är ju att det har blivit en skev och felaktig bild av förändringen över tid. Då kvinnors våld då inte har sett som särskilt omfattande eller utbrett.
Men har den här forskningen förvånat? Alltså, hur har det mottagits?
Jo, men det har det. Ibland då, när vi har berättat vad vi forskar om, så jaha, mäns våld mot kvinnor? Nej. Alltså, det handlar om kvinnors våld. Ja, mot män då, eller brukar komma som en följdfråga. Ja, också mot män, men inte bara mot män. Kvinnor utövade våld också mot andra vuxna kvinnor och mot barn, men också mot män.
De flesta kvinnor som dömdes för dödligt våld hade alltså tagit livet av sina nyfödda barn. Men bilden var mer komplicerad än så, berättar Marie Eriksson.
Bland annat så utövade de dödligt våld mot vuxna personer, till exempel mot sina makar eller fästmän. Konkurrenter när det gällde romantisk kärlek kunde också handla om. Det kunde också vara andra former av dödligt våld som utspelade sig mot andra personer i den husliga sfären. Till exempel svärföräldrar eller föräldrar, vuxna barn, svågrar, svärdöttrar och så vidare. Så att det fanns många former av kvinnors dödliga våld vid den här tiden.
Jag tänker motivet då, barnamorden måste ju vara en del av någon desperation. Men kan ni se motiv till de här våldshandlingarna?
Ja, alltså när det gäller det här med motiv så måste man som forskare också problematisera vad är ett motiv. Kan vi verkligen komma åt kvinnornas egentliga motiv? Alltså det är ju de här protokollen, rättsprotokollen och hela den här processen bidrar ju också till att förvanska den historiska sanningen, om den nu finns överhuvudtaget. Men det finns i alla fall spår och pusselbitar och bidrag till att kunna lägga en slags bild av vilka orsakerna eller motiven till barnamord var. Och i likhet med tidigare forskning så framträder ju också i vårt material att kvinnorna talar i hög utsträckning om att det berodde på skam och vanära. Och att de var rädda för att bli utstötta och marginaliserade i samhället. Så mycket handlade om skam. Och då det här med att vara en ogift mamma var alltjämt ett stigma. Men det finns ju också kvinnor då som hänvisar till fattigdom och svårighet att försörja barnet. Och det har forskare gjort tidigare, och när det gäller tidig modern tid, forskare då som har studerat barnamord, de har främst lagt tyngdpunkten då på skam och vanära som orsak. Medan forskare då som har studerat 1800-talet och senare menar att det då har varit fattigdom och svårighet att försörja barnet som har varit det vägledande. Men tittar man närmare på de enskilda fallen så framträder ju också en mer komplex bild. Och där ser vi ju också att det finns exempel på vad vi skulle kalla för psykisk sjukdom, postpartal förvirring, alltså med, vad ska man säga, alltså att kvinnor blir deprimerade i samband med förlossning och graviditet, depressioner, alkoholism, men också att det kunde finnas bakomliggande hot från barnafadern eller föräldrar och så, som satte press på kvinnan att göra det här. Svartsjuka talas ibland också om, och känslor av övergivenhet och hämndkänslor och sånt där.
Det är hovrättsdomar ni har läst. Har ni tittat i annat material också?
Alltså när det gäller det dödliga våldet, då, både kvinnors dödliga våld mot vuxna personer och personer i hushållet och makar, och när det gäller barnamordet, då är det ju hovrättsmaterial. Men ett kapitel då som handlar om kvinnors lindriga våld, alltså misshandel, där har ingången till det materialet varit böteslängder för att komma åt det mer vardagliga, lindriga våldet som kvinnor också utövade. Och då har vi använt böteslängder och sen tittat vidare då i rättsprotokoll från rådhusrätter då.
Om man då som släktforskare hittar en anmoder som har mördat sitt barn eller mördat någon annan, hur ska man tänka då?
Ja, alltså det är intressant, för i ett av de här fallen som finns med i boken här, ett fall av kvinnors dödliga våld riktad mot personer inom hushållet, så visade det sig att en av våra kollegor hade kopplingar till det här fallet. Och jag tycker att det var väldigt intressant, för hon berättade om hur den här liksom berättelsen har funnits i släkten i flera generationer, och att det har liksom traumat kring den här händelsen, att det har liksom tunnats ut över tid, men att det är alltjämt en levande berättelse som fortfarande är verksam. Och för hennes del så blev det delvis annat nu när den här händelsen sattes in i liksom ett större sammanhang, och den har blivit liksom beforskad och lyfts upp tillsammans med andra sådana här fall. Så att jag tänker att det kan vara intressant både för familjen att såklart känna till sin egen historia, men också att ta tillfället i akt och läsa inne på till exempel vår forskning och annan forskning, och sätta in den här personens liv och elände och sorg och svårigheter och ilska, aggression, dödliga våld och så vidare. Hela den här komplexa berättelsen också i ett större sammanhang, i en större berättelse.
Att förstå tiden.
Ja, precis. Att förstå tiden, men att genom tiden också förstå den här särskilda, den här släktingen och den här berättelsen. Då kanske den blir också mindre traumatisk på något sätt att bära med. Att det här var ibland enda utvägen för många kvinnor att tillgripa ett dödligt våld, till exempel för att kunna ta sig ur ett olyckligt äktenskap, till exempel. Men också att kvinnor hade då som nu också ekonomiska intressen. De hade intressen av att förhöja sin egen status. De var liksom inte alltid liksom så moderliga och harmlösa och passiva offer som vi ofta har sett dem i historieskrivning, utan att de också var kapabla till att använda dödligt våld för att förbättra sina egna förutsättningar i livet.
Det berättade Marie Eriksson, som är historiker och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet i Växjö. Och medförfattare till boken som heter Ilska, desperation och lömska försåt, våldsamma kvinnor i 1800-talets Sverige, är Roddy Nilsson, som är professor i historia vid Göteborgs universitet. Nästa vecka berättar vi om en ung man som byggde upp en stor förmögenhet i en afrikansk koloni. Men när hans lilla familj drabbades av malaria tog de sig hem till Europa igen. Men då hände det osannolika. Deras pengar hade förlorat värdet och de stod utblottade på en kaj i Italien utan ett öre och utan möjlighet att ta sig hem. Vi som gjort programmet är Elisabeth Renström och jag, Gunilla Nordlund. I den nya serien Familjehemligheten berättar jag om vad som händer när hemligheter avslöjas. Där hör vi om människor vars liv förändrats i grunden när de fått veta sanningen om sig själva och sin familj. Nu söker vi nya berättelser. Har ditt liv förändrats av en avslöjad familjehemlighet? Hör du av dig till mig, Gunilla Nordlund, på adressen familjehemligheten@sverigesradio.se. www.familjehemligheter.se så kan din berättelse bli nästa avsnitt av Familjehemligheten.